vilken typ av moral sitter du egentligen inne med om du faktiskt ser allt som sker runt omkring oss? Om du förstår att det går käpprätt utför för vårt folk och vårt land, men ändå så väljer du bara att nej, men jag ska stå passiv vid sidan av. Ja, det är inte särskilt manligt i varje fall. Det är inte ärbart. Det är inte genuint ariskt. Nej, du är en vekling. Och om man som nordisk man eller kvinna bara accepterar att jag är en vekling, då är man en del av problemet, inte en del av lösningen. För folket, massorna, de kommer såklart aldrig följa ett gäng veklingar som bara stått vid sidan av och inte ens försökt att stå upp för det som är riktigt och rätt. Inte ens försökt att stoppa vansinnet. Nej, det krävs karaktärsfasthet, disciplin och styrka. Och allt det här är alltså saker som bara kan uppnås genom erfarenhet, genom kamp, genom att man utsätter sig för omständigheter där de här egenskaperna kommer sättas på prov.
Hej och välkommen till Ledarperspektiv, Nordiska motståndsrörelsens officiella podcast. Detta är vårt 72:a avsnitt och jag heter Fredrik Weidland och med mig sitter Nordiska motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg. Hej, hej!
Hallå, hallå!
Hur står det till med Simon idag?
Det är synd att klaga som vanligt faktiskt. Det är alldeles fint.
Ja, redo för lite radio. Det var ett tag sedan nu.
Ja, det är jag. Absolut.
Och ingen av oss extra knäckt sen senaste ledarperspektiv heller, tror jag.
Nej, det stämmer nog faktiskt. Jag har inte varit med i någon podd på ett... Nej, det är ju Leadership Perspective då. Är väl det senaste.
Ja, men precis. Men du har inte gästat Radio Nordfront eller något sånt där.
Nej, precis. Nej, det har varit lite radiotorka. Så vi får väl göra oss av med all energi nu.
Ja, det blir perfekt. Ja, jag hade tänkt prata lite om Svenska Akademin. Det är ju ett hett ämne. Och vi har ju haft en rättegång i veckan för att Svenska Akademin har ju stämt föreningarna Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen för upphovsrättsintrång för att Nordfront valt att publicera citat ur Eddan samt ur klassiska dikter av von Heidenstam, Tegnér och Viktor Rydberg. Och så, här ska ju då Nordfront ha förbrutit sig mot det så kallade klassikerskyddet som träder in när citeringar förvanskar döda upphovsmäns verk. Och i stort sett alla experter är ju eniga om att det är inte vad som har skett här. Citaten har inte förvanskats på något sätt. De har ej heller förekommit i texter där de getts andra innebörder som kränker den andliga odlingens intressen. Utan de har haft en egen spalt till vänster på Nordfronts sida. Men trots detta så har ju då Svenska Akademin valt att stämma föreningarna Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen på 1 miljon vardera. Jag var ju själv i rätten för att vittna och jag var kallad av försvaret. För att jag egentligen bara konstatera att föreningarna Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen inte har något samband med varandra. Inte mer än vad Socialdemokraterna och Aftonbladet har med varandra att göra. Utan det är två helt olika juridiska personer. Två helt olika föreningar. Så det är lite kort om det. Och den som vill ha den mer utförliga versionen om vad som har hänt, om rättegången och så vidare, bör ju då lyssna på senaste Radio Nordfront som tar upp det, ja, som sagt, väldigt utförligt då. Så jag vill inte här fokusera på vad som har hänt, utan lite grann varför det här händer. Varför driver Svenska Akademin en rättstvist som kanske kostar dem miljontals kronor och där de faktiskt är i underläge? Det är ju knappast någon folklig storm som har krävt att Svenska Akademin ska skydda de här verken från de hemska nazisterna. Och jag tror att i stort sett ingen kände till det här klassikerskyddet innan faktiskt. Det kan ju ha att göra med att de har väldigt mycket pengar att slösa. Att staten förser dem med miljoner och åter miljoner för att i stort sett göra ingenting. Det kan ju ha att göra med att man förlitar sig på att rättsväsendet är lika korrupt som sin egen organisation. Så att man kan vinna trots att man egentligen redan har förlorat. Min teori är dock att det är regeringen som driver målet. Precis som regeringen har varit drivande andra mål gentemot Nordiska motståndsrörelsen. Men där man har använt sig av bulvaner. Till exempel då så kallade ideella föreningar som Civil Rights Defenders och Juridikfronten. Som man själva finansierar. Men där man då kan säga att det här är ideella föreningar. Eller banker som man samarbetar med genom Säkerhetspolisen. Vars chef utses av regeringen. Och vars nyblivne chef fick sitt jobb faktiskt på grund av att han förhindrade Nordiska motståndsrörelsens rätt till mötesfrihet i Göteborg. Det här fallet med Svenska Akademin, det handlar ju om att sänka föreningen Nordiska motståndsrörelsen ekonomiskt. Jag tror att man inte riktigt gillar att vi faktiskt har ett parti, vi ställer upp i val, och därför så dras då Nordiska motståndsrörelsen in här, trots att det egentligen är Nordfront som har citerat de här verken. Som Svenska Akademin vill bli fortsatt överrösta med miljontals kronor för att göra absolut ingenting, så kanske man måste driva den här processen. På samma sätt som regeringen via då Säkerhetspolisen utpressar bankerna och ser till att de stryper föreningars, men numera också individers ekonomier. Och ja, och ytterst är det ju faktiskt World Jewish Congress som har krävt de här aktionerna från regeringen. Det har ju Morgan Johansson i stort sett rakt ut bekräftat. Och det som är återkommande med all den här repressionen, det är att man vill inte genomföra ett regelrätt förbud. Man vill bara genomdriva åtgärder som i praktiken utgör förbud. Men där man kan säga att vi fortfarande lever i en demokrati. Det existerar fortfarande åsiktsfrihet, inga organisationer är förbjudna och så vidare. Göteborgsrättegångarna till exempel, det handlar om att i enkelhet att det ska vara hets mot folkgrupp så fort Nordiska motståndsrörelsen sprider sitt budskap på grund av associationer som andra gör eller kan tänkas göra. Den här parlamentariska kommittén som vill göra det olagligt att delta i en rasistisk organisation arbetar ju på samma sätt. Så det är helt okej att ha en sig förening. Det är bara det att föreningen inte får ha några medlemmar. Eller rättare sagt, ingen kommer vilja ansöka om medlemskap för att det innebär ju att man kommer kasta sig fängelse. Så det här är ju demokratisk diktatur i praktiken. Vi har ett system som är totalt moraliskt bankrutt. Och ju fortare folk inser detta, desto bättre. För Nordiska motståndsrörelsens del har vi överlevt alla förbudsförsök. Och vi kommer överleva även detta. Vi kommer överleva Svenska Akademins viten. Och vi kommer överleva den parlamentariska kommittén och alla andra försök från systemets sida. Vi hittar alltid nya vägar och kampen kommer att fortsätta oavsett om det blir i nuvarande form eller i en annan. Så det var lite av det jag vill säga. Jag är rätt medveten om att jag hoppade lite i ämnena, men jag hoppas att alla hängde med. Och det jag ville få fram är att här med Svenska Akademin inte är någon isolerad händelse utan en del av en kampanj från regeringen faktiskt, som i sin tur tar order från judisk maktrörelsen. Vad har Simon Lindberg att säga om de här sakerna?
Ja, nej, men det är ju otvivelaktigt som du säger, eller inte otvivelaktigt att regeringen använder Svenska Akademin som proxys, men det är väl en rimlig teori, och i vilket fall så utgör de ju en del av samma system. Men vi har pratat mycket om förbud och repressioner och allting tidigare, så att det ska vi väl inte orda allt för mycket om igen. Men hela den här rättegången gällande Svenska Akademin är ju otroligt speciell, får man väl lugnt säga, att vi eller Nordfront inte skulle ha rätt att citera Eddan och gamla klassiska författare som ju garanterat, om de hade vaknat ur sina gravar idag och sett hur samhället ser ut, garanterat hade ställt sig ögonen böj rakt in i våra led under tyrunefanan och bekämpat den här ondskan. Det är ju helt sinnessjukt. Och givetvis är det likadant med det här förbudet som de pratar om, där det ska vara förbjudet att vara medlem i rasistiska organisationer, vad nu det innebär för någonting.
Precis, de har inte definierat på något vidare bra. De har inte definierat det överhuvudtaget. Och vad sätter man gränsen för det liksom?
Jo, nej, där har de ju arbete framför sig. Och ser vi till hur det ser ut i resten av Europa och kanske stora delar av världen, så är det ju också väldigt svårt att förbjuda ett politiskt parti som ju faktiskt Nordiska motståndsrörelsen är. Så att det blir intressant som sagt att se hur de kommer försöka använda det här nya.
Mm. Jag tror faktiskt att de kommer misslyckas. Men oavsett så vi hittar nya vägar. Så
är det.
Vi börjar bli vana vid de här förbudsförsöken. Det har varit några stycken. Och första var 2003 tror jag.
Mm.
Har det varit, men under den senaste socialdemokratiska mandatperioden, då har det de flesta skett.
Jo.
Sen 2017 då.
Mm. Jo, precis. Nej, men det är en evig katt-och-råtta-lek, så där vi måste ta oss över hindren när de lägger ut. Men ofta känns det ändå som vi på något vis är ett steg före dem, faktiskt. Kanske för att de har en ganska tungrodd byråkrati bakom allt de måste göra.
Jo, sen tror jag att det är en sak som hindrar dem lite grann, och det är att de vill ju aldrig gå all in med ett förbud. Det är kanske det de måste göra till slut, att bara gå in och förbjuda oss. Men jag tror att de har en liten självbild, framförallt då socialdemokratin har en självbild där de ser sig som samhällsbyggare, och i vårt land så finns det frihet och demokrati och så vidare och så vidare. Så de vågar inte gå in och förbjuda en politisk organisation. Men det är förmodligen det de måste göra.
Mm.
Istället för att komma med några halvmesyrer.
Nej, och sen så är det ju inte allt för länge sedan de själva var förbjudna faktiskt. Det är inte så att vi pratar 1000 år tillbaka i tiden när de förhindrades att hyra lokaler och all annan repression de utsattes för från det dåvarande styret. Så att någonstans har de väl liksom ett minne av svunna tider också, kan man tänka sig. Men ändå så, ja, nej, jag vet inte.
Jo, de grinar ju om Ådalen fortfarande, till exempel.
Precis, jo. Vi får se om det blir någon Ådalen mot oss.
Ja, vi kanske skjuter tillbaka då istället.
Precis, ja.
Vad gäller Svenska Akademin så lyssna gärna på Radio Nordfront, för de tar upp det där ganska utförligt, vad det är som har hänt. Så rekommenderas, och vi går vidare det här programmet till Lindbergs betraktelse.
Jajamän. Jag tänkte prata lite grann om det som enligt mig är månadens bästa aktion från Nordiska motståndsrörelsen. Och då är det torgmötet som hölls i Vetlanda. De flesta av er, om inte alla som lyssnar, känner väl till bakgrundshistorien. Så jag tänkte bara dra den väldigt, väldigt hastigt. Och då var det ju så att onsdagen den 3 mars så löpte en afghansk medborgare, han var väl av hasarisk härkomst då, amok med en kniv i den småländska orten Vetlanda. Och han högg 7 till synes slumpmässiga personer innan polisen kom till platsen och kunde gripa honom då. Och det här då, det är ju inget isolerat dåd, utan det är ju ett av många som drabbat svenskar de senaste åren med rasfrämlingar som förövare. Det här är en del i det ständigt ökande svenskfientliga våldet. Och tre dagar efter dådet, på lördag eftermiddag, hölls ett torgmöte med tal och en offentlig flygbladsutdelning med specialframtagna flygblad som informerade om detta och uppmanade folk till kamp i centrala Vetlanda. Som enda organisation i landet agerade Nordiska motståndsrörelsen och pekade ut det som borde vara uppenbart, men tyvärr inte är det för alla. Nämligen att det knappast var en slump att det var en rasfrämling som utförde detta. Att det bara var en i raden av mångkulturella attacker som sker mot svenskar. Att det knappast var den sista som kommer ske. Och att det tillåts att ske för att svenskarna inte sätter ner foten, organiserar sig för att slå tillbaka. Och vad utmärker då den här aktionen i mitt tycke, som att jag sa att det var månadens bästa aktion? Vad gjorde den här aktionen så fantastisk? Jo, förutom att offentlig aktivism och gatunärvaro i sig är otroligt viktigt, rent av avgörande för vår framgång, så är det väl framför allt hur snabbt vi agerade som är imponerande. De flesta av våra medlemmar har ju ändå förvärvsarbeten att gå till om dagarna. Många har också familjer. Och att i den här situationen kunna omkullkasta alla helgplaner för att med så kort varsel sluta upp på gatorna är starkt. Att lyckas få fram en vettig flygbladstext, trycka ett flygblad, skriva tal på lite mer än två dagar, det är också väldigt imponerande. Och det blir såklart inte mindre imponerande av att talaren då, nästeschefen Hampus Majala, faktiskt aldrig tidigare varken skrivit eller hållit ett tal för offentligheten tidigare. Men han gjorde det mycket, mycket bra, måste jag säga. Vi har pratat tidigare om hur många goda talare vi har i organisationen, och här har vi ju uppenbarligen ett nytt ljus på stjärnhimlen, ytterligare ett. Så nej, all eloge till Hampus Majala, till de aktivister och medlemmar som både planerade och genomförde den här aktionen, måste jag säga. Sen är det ju så att givetvis så gör inte vår aktion attacken ogjord på något vis. Givetvis så hindrar inte vår aktion nästa rasfrämling från att förgripa sig på vårt folk, antagligen vare sig i Vetlanda eller någon annanstans. Men lika självklart är det dock också att det enda som kan stoppa det här vansinnet är nationell organisering. Och det är där vår aktion kommer in. Det är där vår kamp kommer in. Att peka ut det uppenbara. Att våga stå upp för det. Att genom detta inspirera och ge mod åt andra svenskar att göra detsamma. Jag kan väl också tillägga att jag skrev en artikel om ämnet som fick rubriken "Är du för eller mot mångkulturella våldsdåd?" Och förutom att denna artikel givetvis som vanligt kommer att länkas i artikeln till det här avsnittet, så tänkte jag också avsluta min betraktelse för den här gången genom att kort citera en del utav den. Och då låter det så här. Håller du med regeringen eller motståndsrörelsen? Är du för eller mot mångkulturella våldsdåd? Anser du att det är värt risken att din dotter våldtas, att din son rånmisshandlas och att du själv kanske slumpmässigt får en kniv i dig eller blir överkörd av en lastbil när du går på stan? Ja, allt detta bara för att dina barnbarn ska få mörk hudfärg och prata ett främmande språk. Om svaret är ja, tycker jag du ska fortsätta tiga och leva vidare i din bubbla. Om inte, är det banne mig dags nu att du kommer med i kampen och börjar göra motstånd. Och tänker du att det är kört ändå? Att det är för sent att göra något åt saken? Jag säger att det inte är det. Men det får oavsett givetvis vara ditt eget val. Om du vill säga till dina barn att du åtminstone gör och gjort allt du kan, eller om du istället ska säga att du var för feg, för lat och för defaitistisk för att ens försöka. Vansinnesattacken i Vetlanda hade inte behövt ske. Den skedde för att du accepterar att det sker. Slut citat.
Mm. Jo, jag tänkte på det du sa om att vi lyckas ju inte förhindra det här och då kanske inte förhindra nästa heller. Det har du helt rätt i. Men det här är ju en väldigt viktig symbolisk handling, att komma till platsen, visa att här finns det ett alternativ som faktiskt bryr sig. Vi har ju polisen, det fanns ju poliser i tjänst i Vetlanda när de här attackerna skedde, och det är en minut från polisstationen till den här platsen. Men det tog 16 minuter för polisen komma dit. Och de kom från Eksjö, inte Vetlanda. Så att här har ju systemet misslyckats med att helt klart avvärja de här knivattackerna. De fick ju pågå under cirka 15 minuter. Jag vet inte hur många människor de hade kunnat rädda där på plats från att fara väldigt illa om de hade faktiskt kommit dit. Så att, att Nordiska motståndsrörelsen kom dit, visar upp sig, är en väldigt symbolisk handling och ett sätt att visa att det finns som sagt ett alternativ till ett system som inte bryr sig.
Precis, och sen är det ju precis så här vi önskar jobba när det finns möjlighet till det, att snabbt finnas på plats. Vi kunde säkert gjort det ännu snabbare, men av logistiska skäl och att man vill ändå nå lite folk så är det väl smidigast att välja första lördagen då. Men snabbt agera och agera lokalt på en sak som händer i en ort. Inte bara hålla demonstrationer i Stockholm eller någonting. Det finns absolut en poäng i det också, men det har ett annat syfte. Men just att ut på gatorna och nå lokalbefolkningen där det faktiskt har skett allvarliga saker. Det är är jag helt säker på, ett väldigt vinnande koncept.
Sen kan jag också säga, om du är Vetlandabo som av någon anledning har snubblat in här för att Vetlanda diskuteras och vill veta mer, då är det ju faktiskt så att talaren på plats, Hampus Majala, han bor ju i Vetlanda.
Mm.
Det är bara grabba tag på honom i affären. Vetlanda är väl inte så stort. Kanske bara finns några affärer.
Precis, nej men absolut. Det är bara att söka kontakt med oss på det sätt du själv finner är lämpligast, om det sker via Hampus Majala eller vår hemsida eller något annat.
Mm. Ja, nej men vad bra. Ska vi gå vidare?
Mm.
Då går vi vidare till påståendet. Och vi pratade ju redan i förra avsnittet en del om passivitetskulturen som råder inom delar av den nationella rörelsen. Och då gjorde vi det genom att argumentera kring varför demonstrationer och traditionell propagandaspridning faktiskt är otroligt värdefullt för vår kamp. Även i det moderna Sverige med allt vad det innebär och internet och sociala medier och så vidare. Jag tänkte faktiskt att vi under påståendet i detta avsnitt ska spinna vidare på det med en annan typ av passivitetsåsikt som existerar och som har fått fäste bland vissa nationella. Då blir påståendet du ska få bemöta detta. Sverige är förlorat och därför finns ingen poäng i att kämpa med alla risker det innebär. Däremot finns det heller ingen framtid för det rådande kapitalistiska systemet och även detta kommer nog tids nog att gå under. Det bästa då man kan göra som nationell är alltså att invänta dessa kollapser och sen kan vi istället bygga upp en ny nation. Varsågod och bemöt.
Ja, alltså visst håller jag med om dessa påståenden i sig. Både att det här landet som vi ser på det idag är förlorat och att rådande systemet håller på att gräva sin egen grav och oundvikligen kommer att krackelera någon gång i framtiden. Vad jag däremot med bestämdhet inte alls håller med om, det är att vi på grund av dessa slutsatser gör bäst i att vara passiva idag. Men i detta så har vi alltså egentligen tre skilda saker som kanske behöver utvecklas. Det här landets undergång, systemets undergång och vår roll som levande mitt i dessa skeenden här och nu idag. Jag tänker jag ska utveckla de här tre sakerna i den ordningen och börja därför med att prata lite om Sveriges undergång. Många nationellt sinnade idag, de är konservativt lagda. De är inställda på att bevara. De lever i någon naiv fantasi om att det går att backa tiden och läka Sverige och svenskarna. Få landet att återigen bli som det var för kanske 50-60 år sedan innan massinvasionen hade satt igång. Innan kulturmarxismen hade flyttat fram sina positioner så till den grad att de perverterat och vänt ut och in på allt som är sunt och naturligt. Men verkligheten är dock den att det går inte att backa tiden. Om jag ska exemplifiera så, även om vi hade kastat ut varenda rasfrämling eller förbjudit HBTQP-rörelsen eller någonting imorgon, så hade ändå mycket av skadan redan varit skedd. Visst är det väl så att den fruktansvärda utvecklingen eller avvecklingen, den skulle avta något. Visst hade saker blivit vansinnigt mycket bättre. Men det hade inte blivit helt bra ändå. För samtidigt så har folket som levt under de här påtvingande förhållandena också förändrats djupt in i själen. De har djupa, öppna sår som knappast skulle läkas om vi bara genomförde dessa åtgärder och sen lät allt annat vara som det är i samhället. Att folkgemenskapen är uppluckrad, att folket inte litar på varandra längre, att altruism har ersatts med egocentrism bland de stora delarna av folket, det är bara ett fåtal av de skador som de facto har skett. Och det här är skador som förändrar precis allt och skulle göra att Sverige knappast skulle bli som det var för 50-60 år sedan, även om man då kastade ut rasfrämlingarna eller satte stopp för kulturmarxismen. Vidare kan det nämnas att även om de här åtgärderna faktiskt genomfördes, men vi i övrigt skulle ha exakt samma samhällsbygge i Sverige som det vi har idag, eller ens det samhällsbygget vi hade för 50-60 år sedan, så finns det givetvis ingen som helst garanti för att inte problemen skulle dyka upp igen. Vid exempelvis nästa val så kanske ett annat parti hade blivit valt och massinvandringen kunde påbörjas igen och kulturmarxisterna kunde härja vidare. Och så hade vi varit tillbaka på ruta noll och egentligen bara fördröjt vårt folks undergång. Vi hade inte hindrat den, vi hade inte satt stopp för den på riktigt. Nej, så vi måste vara revolutionära istället för konservativa. Vi måste förstå att Sverige så som vi känt det tidigare för evigt är förlorat för att aldrig mer återkomma. Istället måste vi bygga ett nytt samhälle, en ny nation och ett nytt nordiskt folk med en ny kultur på ruinerna av det gamla landet. Och det är där den nationalsocialistiska och fria Norden skulle få breda ut sig och ta vårt folk till tidigare oanade höjder. Och detta är också i grunden varför en revolutionär och helomfattande världsåskådning som nationalsocialismen är ett måste. Varför det inte kommer gå vägen med någon borgerlig nationalism som bara vill reformera. Konservatismen, det är en för evigt ruttnande ideologi som aldrig kommer kunna åstadkomma något annat än att fördröja det som ändå blir oundvikligt. Så det var väl en hastig utveckling av det första där, att landet är förlorat. Jag vet inte om du har något att tillägga eller om jag bara ska köra på här.
Nej, jag tänker på folkhemsdrömmarna, de som drömmer sig tillbaka till folkhemmet. Det är ju faktiskt, i Sverige så är det ju Socialdemokraterna som plockade upp den pinnen. Men det är ju ursprungligen en nationalsocialistisk idé. Men Socialdemokraterna i Sverige kom väl till makten, kan man väl säga, i stort sett, eller lyckades bibehålla den på grund av att de anammade den här idén, och det gjorde de ju av rent populistiska skäl, för Socialdemokraterna är ju, precis som du talade om tidigare, om klasskrig och det som nu utvecklas till kulturmarxism och så vidare, det är ju socialdemokrati. Mm. Vi hade ju kommit dit förr eller senare ändå. Nu råkar det vara så att de anammade våra idéer och det funkade hyfsat bra i Sverige under ett par årtionden och sen är vi där vi är nu.
Precis, så vill man ha det som det var då, så egentligen är det ju nationalsocialismen man är ute efter och inte det gamla socialdemokratiska Sverige som bara använder det som någon, som du säger, någon fasad för att lyckas ta sig någonstans, komma framåt för att kunna genomdriva sina riktiga idéer.
Sen vet jag inte om det som var innan socialdemokratin var så jättemycket bättre heller för den delen, utan vi har väl degenererats över tid.
Mm.
Och vi behöver någonting nytt. Nationalsocialism.
Absolut.
Ja, meddelande till alla lyssnare. Vi har haft lite ljudproblem så att där vi är nu i programmet, det är andra gången vi spelar in här. Så att det är alltid roligt. Vi spelar in mer radio än vad man behöver, såklart. Och det kan innebära för er lyssnare eventuellt att ljudet skiftar lite. Så det var det om det. vi fortsätter väl. Och hoppas på att vi löser den här gången.
Ja, precis. Nej, men jag höll ju på med påståendet och skulle ju precis komma in på del 2 i det. Alltså, nej, så jag tar bara vidare helt enkelt. Och går vidare till det rådande systemets kommande kollaps. Och då är det ju så att världsekonomin, den är ju ett korthus. Vi har sett flera väldigt stora ekonomiska krascher under historiens gång. Och det här är krascher som har gjort miljontals människor, mångmiljontals människor i hela världen över, både hem och arbetslösa. Krascher som jag är helt övertygad om bara är en svag förnimmelse om vad som komma skall. Och varje gång en ekonomisk krasch sker så är det ju knappast som om den självutnämnda eliten går till grunden och analyserar problemen och bygger om ekonomin för att det inte ska ske en krasch igen. Utan istället tvärtom så håvar ju världshärskarna in mångmiljarder. Och sen så lappar de hålen med lite silvertejp och så kör de på precis som tidigare igen. Och det här gör ju sammantaget att varje krasch har en risk att bli ännu värre än den förra. Och att det så småningom åtminstone borde komma en enorm krasch när verkligheten kommer i fatt dem. För dagens system, det bygger nämligen på evig tillväxt. Och det bygger på att kunna spendera, låna ut och ta ut ränta på pengar som inte ens existerar än. Utan som man tror kommer att existera i framtiden på grund av den eviga tillväxten. Och det här menar jag att det är ganska logiskt att det kommer inte hålla i längden. Och sen utöver detta då, hur själva världsekonomin är uppbyggd, så har vi ju massinvandringen. Ersättandet av produktiva, altruistiska, kvalitativa nordbor med i många fall lata, egocentriska analfabeter från tredje världen vars IQ i snitt är lägre än de vi i Norden klassar som efterblivna i vissa fall. Fler och fler tar hela tiden för sig av välfärden samtidigt som allt färre är med och bidrar till den. Och även det här behöver man ju knappast vara något geni för att se vart det kommer leda på sikt. Det finns många fler exempel än så här på hur dagens system gräver sin egen grav, men jag nöjer mig med det här. Man kan väl konstatera i varje fall att det behövs inga terrordåd för att få dagens samhälle att gå under. Det enda som krävs är tålamod.
Apropå gräva sin egen grav och folkhemmet som vi talade om lite tidigare, är ju att när systemet bryter upp folkets etniska sammansättning, då förstör man ju folkhemmet också. För folkhemmet bygger ju på att det är ett homogent folk som drar åt samma håll hela tiden. Så nu har man infört mångkultur, det är, folk blir splittrade, drar åt olika håll, och även infört demokrati, så att ja, svenskar går runt och ser sig själva och agerar som individer i samhället.
Så är det absolut, och det kommer ju också leda till både Sveriges och samhällets undergång. Det där, det är inte heller en hållbar situation i längden.
Nej.
Så ja, nej, men i alla fall. Slutligen hade jag ju då det här som jag inte höll med om i påståendet. Det här att vara eller inte vara. Alltså om man ska vara passiv och vänta på att skiten träffar fläkten. Eller om man ska agera här och nu trots de här vetskaperna. Och den som påstår att det är korrekt att stå passiv nu. Jag menar på att det här är i de flesta fall bara för att det här är en feg eller lat individ och som enkelt använder de här sakerna som ursäkt för att inte behöva engagera sig då. Den dagen som den stora kraschen kommer, då kommer det ju finnas många krafter som kommer tävla om vilka som ska få chansen att vara de som får folkets förtroende, att vara de som får chansen att återbygga samhället igen. Det kommer att finnas kommunister, det kommer att finnas religiösa fanatiker, och inte minst så kommer givetvis dagens system, alltså de som precis har tappat makten under den här kraschen, de kommer givetvis inte lägga sig platt på marken för det, utan de kommer göra allt de bara kan för att återta makten igen. Och om vi nationella, om vi bara väntar och ser på passivt för att sen försöka ge oss in i kampen då, när kraschen kommer, då kommer det givetvis vara alldeles för sent. Vi kommer inte ha en chans mot de andra krafterna som inte varit passiva utan mer eller mindre arbetat och byggt sina rörelser med denna dagen i beredskap i årtionden, kanske rent av i århundraden. Så ska vi ha någon som helst chans att vara den starka kraften som folket kommer att vända sig till, som folket kommer att följa, ska vi vara de som går segrande ur den uppkommande situationen, då måste vi lägga all kraft vi kan förmå för att bygga vår rörelse redan idag. Vi måste ha strukturen, gemenskapen och ett manskap som prövats i ur och skur. Vi måste ha visioner redo som folket kan ställa upp bakom och som vi redan har arbetat in ett tankemönster kring. Och vi måste ha folkets förtroende som vi fått genom att i decennier kämpa på gator och torg trots spott och spe. Trots de risker och annat det innebär, trots de repressioner vi har mött. Att vi aldrig någonsin har vikt oss, att vi alltid har varit ärliga och rakryggade. Alltså motsatsen till det systemet som finns idag. Det systemet som då precis har gått under.
Ja, kampen är ju fostran som sagt. Och sen är det ju precis som du säger, systemet kommer inte lägga ner sig och dö, utan vid sina sista andetag så kommer man göra allt. Man kommer lägga ner all tid, all pengar, alla resurser på att upprätthålla sitt eget system. Det är där man kommer lägga pengarna på. Och bekämpa alla som hotar sig själv.
Mm.
Och argumentationen mot Nordiska motståndsrörelsen och andra nationella organisationer av idag, det är att ja, ni får motstå massa repression och det är mycket smartare att ligga lågt, och när kraschen, kollapsen kommer, ja då jävlar och så vidare. Det har man hört av bra många människor. Problemet är ju att när den där kollapsen kommer, ja det är sant för det första att vi får motstå massa repression. Men när den här kollapsen kommer, de krafter som systemet kommer verkligen ge sig på är ju de här uppstickarna som vill utvecklas till någonting. Det är där de kommer slå ner med full kraft. Så att jag anser att det där är helt otaktiskt det där också.
Ja, alltså givetvis kommer de ju i det skedet att försöka slå mot oss också. Men vi kommer ju ha betydligt bättre förutsättningar att värja oss för det. Och en erfarenhet, de vana vi att stå emot det där redan, i alla fall så.
Ja, vi är fostrade i kampen, så att vi kommer ju klara av det.
Mm.
Men en liten organisation som vill växa och bli någonting och bli stark, den kommer de att slå ner på skoningslöst.
Precis, precis. Och så, dels har vi en massa av medlemmar redan från start. Hur många återstår att se, men vi kommer inte börja från noll liksom. Och dels kommer vi framför allt, och ännu viktigare, ha ett kärngäng som vi vet står pall, som inte kommer att låta sig hotas eller nitas till tystnad, utan de har bevisat sig genom åren och kommer att stå emot det som systemet har och locka dem med eller piska dem.
Ja, och det där är ju jätteviktigt att vi kan se, alltså vi vet ju vilka vår organisation som är, ja, det riktiga materialet när kollapsen kommer, så att säga. Medan de här människorna, visst, det kan vara en och annan av dem, kanske, som kommer vara med vid fronten, så att säga. Men troligtvis inte. Det är jättelätt att sitta och snacka.
Jo, men precis. Absolut. Det kan säkert finnas de som faktiskt står vid sitt ord här. Men för de flesta så är jag övertygad om att det bara är en dålig ursäkt, faktiskt.
Mm. Ja, och fegisar och veklingar, som du sa.
Jo. Sen då också vill jag bara nämna som hastigast här, alltså utöver de här logiska argumenten så tillkommer ju också de andliga argumenten eller känsloargumenten eller vad man ska säga, som jag ska inte prata om för mycket om det här, för vi kommer att diskutera det mer under nästa segment, men Jag tänker ändå att vilken typ av moral sitter du egentligen inne med om du faktiskt ser allt som sker runt omkring oss? Om du förstår att det går käpprätt utför för vårt folk och vårt land, men ändå så väljer du bara att nej, men jag ska stå passiv vid sidan av. Ja, det är inte särskilt manligt i varje fall. Det är inte ärbart. Det är inte genuint ariskt. Nej, du är en vekling. Och om man som nordisk man eller kvinna bara accepterar att jag är en vekling, då är man en del av problemet, inte en del av lösningen. För folket, massorna, de kommer såklart aldrig följa ett gäng veklingar som bara stått vid sidan av och inte ens försökt att stå upp för det som är riktigt och rätt. Inte ens försökt att stoppa vansinnet. Nej, det krävs karaktärsfasthet, disciplin och styrka. Och allt det här är alltså saker som bara kan uppnås genom erfarenhet, genom kamp, genom att man utsätter sig för omständigheter där de här egenskaperna kommer sättas på prov. Så trots att det här landet, ja, det kommer gå under oavsett, det gamla Sverige är borta. Trots att det kapitalistiska samhällsbygget kommer krackelera oavsett om vi eldar på eller inte, så menar jag med 100% säkerhet att vår kamp av idag är absolut nödvändig. Och ju fler som deltar i den redan nu, och ju mer de personerna ger redan nu, desto större kommer också våra förutsättningar vara att vad som än sker i framtiden, hur hård den ekonomiska kraschen blir eller inte, att stå som segrare i slutändan.
Mm. Ja, nej men bra. Ska vi gå över till ideologiska taktiska frågan och diskutera de här andliga frågorna lite mer?
Ja.
Ja, då tänkte jag att vi under den här punkten skulle väva ihop påståendet med att även här återgå till en tidigare diskuterad fråga i form av plikt, heder och ära. Och det är ju en genomgående retorik i motståndsrörelsens tal, poddar och annan propaganda att det är din förbannade plikt att kämpa. Vill du utveckla detta lite?
Ja, att vara vit, nordisk och svensk, det är sannoliken ett privilegium. Jag förnekar inte det vita privilegiet. Det är dock inte ett privilegium som att man går och vinner på lotto eller någonting, att du är en produkt av ren och skär tur. Istället så är det dina förfäders kamp, slit och mördor som lett till att du vunnit det privilegiet det faktiskt innebär att vara den du är. Hade dina förfäder för 10 000 år sedan, 1000 år sedan eller kanske så bara 100 år sedan bestämt sig för att skita i allt. Att nej, nu får det vara bra, nu ska jag stå passiv vid sidan av och inte göra någonting. Då hade ditt liv idag med all säkerhet sett enormt annorlunda ut. Kanske hade du inte ens existerat. Men du är en del i kedjan som fortlöpt sedan den vita människans begynnelse. Och deras hårda arbete, alltså våra förfäders hårda arbete, det har gett dig ett enormt privilegium. Men med det här privilegiet så kommer också ansvaret, ja, plikten att göra din del. Att du ser till att arbeta precis lika hårt för att ge dina efterkommande samma fördelar som du har fått. Att du tar del av din historiska uppgift och att således inte länken blir svagare eller rent av brister på grund av dig. Och det här medför att det är varje frisk kvinnas plikt att få barn och föra kedjan vidare rent biologiskt. Och din plikt som man att skydda kedjan, att försvara den, att stärka den och att göra det så fördelaktigt som möjligt för nästa generation. Så det är alltså både en raslig och en könsbetingad plikt vi pratar om. Det är din plikt som vit nordbo och din plikt som man eller kvinna. Att skydda kedjan. Att göra det bästa du kan för nästa generation. Och för det så krävs kamp för allt du förmår. Det krävs att du förstår Att livet inte är en glassig semester på en paradis, utan livet är en kamp. Och ja, nej, alltså du kan inte ens nå någon seger eller verklig framgång med din kamp. Men det är egentligen inte det viktiga i det här sammanhanget. Utan vad jag menar är att det är åtminstone din plikt att besöka, att kämpa.
Ja, men vad är alternativet? Alltså, jag tycker ju kampen är rolig. Jag blir ju lycklig av kampen. Och vad är alternativet till det? Och liksom, vara någon form av normig bög liksom. För det är ju vad de där människorna egentligen förespråkar. Det är ganska hemskt.
Jo, absolut. Alltså, det är ju också någonting vi har pratat om flera gånger tidigare i ledarperspektiv. Hur fantastiskt det faktiskt är att vara en del i något större. Att vara en del i kampen. Men sen förstår jag att man som Svensson som sitter fast i ekorrhjulet kanske inte ser alla de fördelarna som det innebär att vara en del av kampen. Men hade de gått med så hade de definitivt sett det.
Mm. Ja, men de som ändå tänker att de inte orkar eller vill göra sin plikt, vad tänker de om de här personerna?
Ja, alltså, det finns ju såklart en massa olika anledningar och det finns hjärntvätt och annat. Men för de som faktiskt ser och vet vad som sker så menar jag väl på att de i grunden är hederslösa och egocentriska. Alltså de är individer som trots att de ser sig som nationella är formade av det liberala giftet som det här samhället genomsyras av. Jag menar, för våra förfäder så, alltså det fanns inte ens något val. Eller visst, de hade väl ett val på samma vis som dagens människor, men det fanns inte ens en tankegång på att man hade ett val, att man kunde vara passiv. Utan det var istället en självklarhet att man genomförde sin plikt. Att man gjorde det med bästa möjliga humör och bästa möjliga förmåga. Och vidare så är det ju också såklart så att även om de nu hade känt att de faktiskt hade haft valet att stå passiva, att inte göra sin plikt, så hade det ju då påverkat dem i nuet på ett helt annat sätt än vad det gör om man undgår sin plikt idag. För idag så har vi det dels genom vår förfäders kamp så pass bra att vi kommer inte svälta eller frysa ihjäl även om vi avstår vår plikt. Och dels genom att bli sprängfyllda med liberalismens hjärntvätt, då har vi fått en möjlighet att avstå vår plikt utan att det anses som totalt förkastligt med dagens moraliska värderingar. Men dagens moral, den går i konflikt med vad som är naturligt. Dagens omoral, den speglar inte vårt folks väsen. Jag ska exemplifiera lite vad jag pratar om, tänkte jag. Alltså jag menar, ta en sån basal sak som mat. Alla människor, de har ju ett val om de vill äta eller inte äta. Att äta är ju helt instinktivt. Det är helt naturligt för varenda människa på jorden. Och varenda människa på jorden får konsekvenser om de väljer att inte göra det. Du blir hungrig. Och om det går för lång tid så kommer du sedermera att dö för att du inte får någon näring. Och att kämpa för ditt folk, det menar jag på, är precis lika naturligt som att äta. Det är naturligt ur ett evolutionärt perspektiv. Och även det ger konsekvenser om du väljer att inte göra det. Först att vårt folk försvagas, men också i det långa loppet att det dör ut. Skillnaden här mellan att äta och kämpa för sitt folk, det är ju att det har blivit tabubelagt av de som styr världen med det sistnämnda. Medan de fortfarande behöver att du äter för att du ska orka gå till jobbet och fortsätta driva in pengar till deras system. Därför har de förvridit moralen, de har vänt upp och ner på det naturliga och de har gett dig valet att låta bli att kämpa. Och till och med har de gått så långt så de har gett dig fördelar om du struntar i att kämpa för ditt folk. Eller åtminstone att du slipper en hel del nackdelar, en hel del repression. Men det är lika naturligt och det finns ursprungligen lika instinktivt i dig att kämpa för dina efterkommande som det är för dig att äta. Så du kan välja att inte utföra din medfödda plikt att kämpa för ditt folk. Men gör du det valet så är du som jag nämnde tidigare, en vek och feg usling. Du är en som går emot din naturliga instinkt som en nordisk människa för att främmande folk har gett dig det valet, uppmuntrat dig till det valet. Och detta medför alltså att den som kämpar, oavsett om inte den är helt insatt i allt eller vad det nu innebär, den är fri. Den som kämpar är fri. Men den som flyr, den som står passiv, den som inte gör någonting, den är hur insatt och medveten och Jew-wise och allt vad det nu kan vara, ändå kontrollerad. Och detta gäller helt oavsett alltså vilka erfarenheter man har i övrigt, vad man gör i övrigt. En nationell som låter bli att kämpa är kontrollerad. En nordbo som kämpar är fri.
Mm. Jo, och en del av dem där är ju faktiskt någonting mycket värre. Vi har ju talat om fegisar och veknar och så vidare. Och ja, det är ju så. En del vill ju inte kämpa. Och ja, så är det med det. Men sen finns det ju de som förordar, som propagerar för den här passivitetskulturen. Och de är ju en del av fienden egentligen. Det är ju förrädare till folket, faktiskt.
Jo, nej, men det är väl klart att det finns en stor skillnad däremellan. Men ja, man går ju helt systemets linje. Man går ju helt fiendens linje. Systemet vill inte att vi ska kämpa. Som jag sa innan, belöna dig eller åtminstone ge dig repression om du kämpar. Och om man då går upp som nationell och säger nej, men du ska inte kämpa, vänta och så vidare. Så nej, men man följer ju helt i deras spår. Man gör ju precis som samma sak som dem egentligen. Och alliera sig med fienden, det är ju definitionen av förräderi.
Ja, absolut. Jo, men alltså det är ju väl bara att titta på vilka ger systemet sig på. Det är ju de som är aktiva, de som kämpar, de som rönar framgångar, de som för ut budskapet till folket. Inte fan ger systemet sig på de som är passiva.
Nej.
De är ju deras skyddslingar, egentligen.
Jo.
Ja, men själva kämpandet då, menar du att ja, allt det här gäller även om det ser hopplöst ut, även om det innebär risker?
Ja, självklart. Och kanske är det till och med så att det gäller ännu mer när det ser hopplöst ut. För då blir din kamp ännu viktigare. Jag menar, om det faktiskt vore så att nästan alla andra nordbor faktiskt utförde sin plikt, men du lät bli, då skulle ju länken kunna bevaras. Men att trots att det fanns enstaka undantag av uslingar, så om den stora massan hade gjort sin plikt, så skulle vi ju ändå vår ras kunna fortsätta framåt. Vårt folk, kedjan, hade ändå varit stabil. Och så har det också varit historiskt sett. Det har ju såklart alltid funnits undantag. Det har alltid funnits enstaka uslingar som utnyttjat andra och vägrat dra sitt strå till stacken. Men nu när kulturmarxismen råder, då har det istället blivit norm att vara en usling. Att vara en usling istället för en hjälte. Och då kan också varje man eller kvinna som bryter normen och eftersträvar att bli en hjälte göra en enorm skillnad. För varje hjälte det finns, så blir det ett mer föredöme som motiverar fler ur den grå massan att resa sig och bli hjältar. Och med tillräckligt många som återgår till detta naturliga kall, då kan vi vända hela narrativet och plötsligt så skulle det inte se så hopplöst ut längre i alla fall. Och när det kommer till risker då, det är ju återigen bara en vekling som resonerar att man skulle strunta i någonting som förväntas av en bara för att det finns en risk i sikte. Det finns sällan någon vinst utan risk här i livet, och i många fall så är det ju desto större vinst, desto större risk behöver man ta. Och här kommer ju också en avvägning för varje människa, hur stor risk man är beredd att ta. För de flesta så är det kanske inte rimligt med en enormt hög risk för en potentiellt enormt stor vinst. Men vad jag menar är i vilket fall att hela det här spektrat har förvridits något enormt under historien och framförallt de senaste decennierna. Förr så riskerade folk utan problem och utan att ifrågasätta sina liv för att freda sitt land, sitt folk, sin familj. Idag riskerar merparten inte ens sitt anseende i grannskapet eller en löneförhöjning på jobbet för att för att ens skydda sin familj. Men vad jag alltså menar på i slutändan är, precis som vi pratade om när vi diskuterade defaitism för några avsnitt sedan, det är ärofullt, det är rätt och det är naturligt att åtminstone försöka och att kämpa även om det inte leder någonstans. Med det sagt så vill jag faktiskt också göra en återkoppling till din inledning och se till att riskera att även Nordisk Radio dras inför rätten genom att läsa upp Werner von Heidenstams fantastiska citat som jag tycker berör allt detta mycket, mycket, mycket bra. Väldigt kortfattat och koncist. Och då säger han: det är bättre av en hämnare nås än till intet se åren förinna. Det är bättre att hela vårt folk förgås och gårdar och städer brinna. Det är stoltare våga sitt tärningskast än tyna med slocknande låge. Det är skönare lyst till en sträng som brast, aldrig spänna en båge. Och det han säger här, det är ju precis det jag pratar om. Om det är det rätta att göra, då är det bättre att reta upp folk. Det är bättre att skaffa sig fiender. Det är bättre att ta konsekvenserna av det än att sitta tyst och stilla och vara passiv för att inte det medför några risker. Det är mer stolt och ärofullt. Det är mer nordiskt att faktiskt våga stå upp, sticka ut, försöka göra skillnad med sitt liv än att bara tyna bort i glömska. Och sen då att ens kamp ska leda till något gott, det är ju såklart det man hoppas på. Det är ju såklart det man föredrar. Det är ju det som förhoppningsvis kommer att ske. Men än om det inte skulle göra det, då har inte kampen varit fel. Den har inte varit förgäves. Då har du ändå levt ett betydelsefullt liv och du ökar dina chanser rejält för att åtminstone bli ihågkommen för någonting.
Mm. En sak jag funderar på också är ju passiva nationella. Även kallade normebögar, för det är ju faktiskt vad de är. Så har jag det sagt. Men de borde ju åtminstone ha någon form av känsla för familjen, känner jag ju. Alltså folket är ju en förlängning av familjen. Och det är ju i alla fall delvis det som driver mig. Att jag har ju barn och jag känner att jag vill inte ha döttrar som blir gruppvåldtagna i det här mångkulturella samhället. Jag vill inte ha att mina söner blir rånade liksom på vägen hem från någonstans. Och det är ju vad de kommer växa upp i. Där känner jag ett jättestort ansvar. Jag menar, de här människorna, känner de inga ansvar för sina efterkommande? Inte ens sina egna familjemedlemmar. Det är ju jättehemskt.
Ja, och absolut är det ju så. Där får du också in ytterligare en plikt. Jag pratade ju tidigare om den plikten som nordbo, plikten som man eller kvinna, men det här är ju också plikten som förälder, faktiskt. Och ja, det är ju inte säkert att vi lyckas gå till den mån att våra barn aldrig kommer att råka ut för något fruktansvärt i det mångkulturella helvetet som råder. Men skillnaden är ju om man åtminstone kan säga till sina barn med full ärlighet, rak rygg, stolthet och se dem i ögonen att jag har gjort allt som står i min makt för att förhindra att detta skulle ske. Eller om man ska stå där med någon kivad rygg och titta ner i golvet och bara skämmas med sig.
Mm.
Det är därmed jag menar att förhoppningsvis så leder ju ens kamp till resultat. Men än om det inte gör det, så menar jag att det finns ett värde i att kämpa alldeles oavsett.
Mm. Absolut, det gör det. Men även om du har varit inne på det lite smått här, vill jag ändå utveckla lite hur har vårt folk kunnat tappa den här naturliga instinkten? Och vart försvann heden och äran egentligen?
Ja, alltså det har skett genom en högst medveten och mycket effektiv kulturkamp. Våra fiender, de har förändrat hela samhällets moral. De har förändrat hela folkets syn på vad som är riktigt och rätt. Och också vilka prioriteringar som ska stå först här i livet. De har gjort det genom att infiltrera och ta över media, underhållningsindustri, politiken och populärkulturen. De har arbetat hårt och målmedvetet för att flytta fram sin moralupplösande kulturmarxism. Och hand i hand med den självförhärligande liberalismen och etnocentrismen genom kapitalism och kommersialism. Vi pratade ju i förra avsnittet en del om värdegrund. Och man kan väl säga att våra fiender har lyckats förändra folks värdegrund, folks syn på livet. Idag baseras inte din status på mod, heder och ära som den gjorde förr. Utan idag så baseras din status på hur mycket pengar du tjänar och hur mycket häftiga grejer du äger. Att en man är manlig och att en kvinna är kvinnlig, det är någonting som idag ses som förlegat. Någonting som ses som felaktigt. Någonting man ska göra revolt emot för att det gamla, dåliga, förlegade liksom. Nej, istället för att stå upp för det som är rätt så ska du själv förverkligas. Det är det viktigaste av allt. Vad som är bäst för folket och till och med vad som är bäst för dina egna barn, det är underordnat det här, ditt eget fria val, du som individ. Och du ska inte göra någonting du inte trivs med, eller även om du gör det för någon annan eller för en större sak. Du ska alltid må bra för dig själv i alla lägen, helt enkelt. Och sen, som en parentes, så kan det ju sägas att vårt folk är mer deprimerade än de någonsin har varit, att lyckopiller skrivs ut i allt högre grad, så uppenbarligen kanske man inte blir så glad av att bara göra allt för sig själv i alla fall. Men det är ju åtminstone det de predikar. Och i det här då så har ju också en pacifistisk passivitetskultur odlats. Är det verkligen bra för dig om du reser dig upp och slår tillbaka? Men rent egocentriskt så är det kanske inte nödvändigtvis det. Det är ett fegt sätt att resonera, men det spelar liksom inte så stor roll eftersom att det inte är något dåligt att vara feg ändå enligt dagens regerande normer. Tittar vi historiskt så skulle det ju vara helt fruktansvärt att vara en fegis, att vara känd som det. Men idag så är det norm. Vi har kommit väldigt, väldigt långt bort från våra förfäders syn på världen, livet och moralen, och det är en allt mer rasande fart sedan media och populärkultur närmast uteslutande börjar förfäkta onaturliga värderingar.
Jag tror du satte pricken i vit där när du pratar om lyckopiller, för det är ju någonting som används som män också i ganska hög grad. Och det är ju så som jag menar i alla fall, så är det ju så att män och kvinnor också, men män är ju i ett onaturligt tillstånd. Ja, de följer normerna för hur samhället, för de styrande, vill att man ska agera. Men de agerar ju onaturligt. Och jag kan inte tänka mig att de här svensson-människorna är speciellt lyckliga över sina val och sitt liv, hur det ser ut idag. En man ska ju ha någonting att kämpa för. Ska ju ha en plikt att genomföra mot sitt folk eller mot sin nation eller vad det nu kan vara. Och nu går de runt och tittar på Mello och sådana saker istället. Det är klart, man blir inte lycklig av det.
Nej, det blir ju ett tomrum. Det blir ju någonting som saknas, något inom en, något i själen som jag tror att de flesta, varken män eller kvinnor, kan sätta ett finger på. Men för att bedöva den här smärtan, fantomsmärtan kanske, smärtan från det som saknas, så handlar de ju. Nya grejer, nya mobiltelefoner stup i kvarten. De tar lyckopiller, de omfamnar all verklighetsflykt de bara kommer åt.
Och droger också såklart.
Jo.
Ja, men du tror ju alltså att det går att vända på det här. Att återupprätta de här altruistiska värderingarna i samhället.
Ja, för det finns som sagt ändå inom oss. Det finns i vårt blod. Nordiska människor, de är ju kända för att vara naiva och blåögda. Och det är i grunden för oss egentligen väldigt svårt att vara egoistiska och oärliga. Det är någonting som är konstlat. Det är ett konstlat beteende hos vårt folk. Och som exempel så är det ju många nordiska män och kvinnor som än idag inte ens skulle kunna ljuga för polisen om de var misstänkta för någonting de inte ville åka dit för. Det är många som, om de hittar en plånbok full med kontanter, så skulle de lämna den orörd till butiken eller till polisen eller vad det nu kan vara. De skulle inte ta någonting från plånboken och så vidare. Och det här är ju vackra egenskaper. Och det är ju tillvägagångssätt som skiljer oss enormt mycket från i stort sett alla andra folk på planeten som har ett helt annat synsätt, en helt annan inneboende moral. Och jag är också helt övertygad om att de gamla hjälteidealen fortfarande lever inom vårt folk. Att folket, om de väl tvingas göra valet och det är något mer jämnt i vågskålarna än vad det är idag, kommer de att följa den starka, ärliga och rakryggade kraften, även om det innebär att de riskerar något av sitt personliga välstånd. Det som behövs det är karaktärsfasta individer som lever som de lär och framstår som föredömen, och att dessa lyfts upp och får synas mer än vad de gör idag. Hade vi exempelvis kunnat, ja, om vi hade kunnat styra 25% av folkets media och kulturkonsumtion, jag är 100% övertygad om att vi hade kunnat svänga pendeln trots att fienderna så hade haft kvar 75%. Våra instinkt och vårt naturliga sätt att vara, nordmannens DNA, det skulle väga över resten av skillnaden till vår fördel. Det är jag helt säker på.
Jag tror den siffran skulle kunna vara betydligt lägre faktiskt. För att dels våra instinkter som du säger, men även att vi lever i ett onaturligt konstlat samhälle idag. Där de som indoktrinerar oss med media och populärkultur och så vidare, de måste ju kämpa mycket hårdare för att skapa det här onaturliga tillståndet. För att det naturliga är att leva i det naturliga. Nu kanske det blir lite flummigt här, men de ligger i underläge i alla fall. Och jag tror att en del människor blir defaitistiska för de ser mycket makt Hollywood har. Och vi måste ha ett eget Hollywood som utkonkurrerar det befintliga Hollywood. Det behöver vi inte alls, utan vi behöver kontrollera en liten del, väldigt liten del av kakan för att kunna vända det här. För att folk ska kunna hitta tillbaka till sina instinkter igen.
Mm.
För att det är vi som sitter på sanningen, det är vi som förespråkar det naturliga. Och det är lätt att hitta tillbaka dit. Så länge tillräckligt stor, stark kraft kan visa vägen.
Jo, nej, men du har säkert rätt. 25% var ju bara något taget ur luften. Och
jo, det
är i alla fall en siffra att då är jag säker på att vi skulle lyckas.
Ja, absolut. Absolut. Ja, och vad bör då en nordisk man eller kvinna som vill hitta tillbaka till sitt inre och faktiskt inte vill vara en vekling? Vad ska den kvinnan eller mannen göra?
Det finns massor av saker den kvinnan eller mannen behöver göra för att förändra sitt liv på sikt. Men om man ska börja enkelt så menar jag om att det handlar om att i vardagen börja stå upp för det som är riktigt och rätt. Vad det än må vara. Det är väl ett bra första steg. Och fundera över vilka värderingar som våra förfäder hade. Vad som var normen innan den här förvridna, perverterade samhället kom till. Och låta sig styras av de värderingarna. Styrka, heder, ära, mod. Kämpa även om det kostar och försvara din familj, vad som än krävs. Men alltså vad jag menar är att börja med så enkla grejer som att säg som det är i fikarummet på jobbet. Sitt inte där och håll mun för du är rädd för att stöta dig med folk eller rädd för vad andra ska tycka om dig, utan basunera ut vad du tror på, vad som känns riktigt och rätt. Och om din dotter antastas eller din son rånas eller någonting, ta saken i egna händer. Stå upp som en man för din familj. Och självklart engagera dig nationellt i kampen för vårt folk. Och sen en annan sak som är viktig för att kunna bryta normerna. Börja behandla och bemöta andra människor efter dessa värderingar. Istället för att bli imponerad av den där nya BMW:n eller vad det nu må vara, så bemöt och värdera människor efter deras heder, efter deras ära. Om 100 år så finns det ingen, inte en enda person som kommer att bry sig om vilken häftig bil du ägde eller hur mycket du betalade för dina jeans. Inget av det kommer att göra varken att du kom ihåg eller göra framtiden bättre för dina efterkommande, för vårt folk. Nej, om du istället låter dig ledas av ditt inre, stå upp som en äkta man eller kvinna, då har du också en chans att göra verklig skillnad, att leva ditt liv, skapa förändring och i det minsta att vinna stolthet och ära över ditt namn. Saker som var verklig betydelse för och som genom ditt föredöme kan komma att bli viktiga igen. Det är i vart fall ett sånt samhälle jag drömmer om att leva i. Ett samhälle där man värderas efter vilken ryktbarhet ens namn har. Hur stolt och ärofull man har varit här i livet.
Mm, jag också. Men då rundar vi väl av ledarperspektiv för den här gången.
Mm.
Och ni kan skicka ideologiska, politiska, taktiska eller rent av personliga frågor till Lindberg. Det gör ni till ledarperspektiv@nordisradio.se. Och dit kan ni skicka även såväl positiv som negativ kritik. Stöd Nordiska motståndsrörelsen. Läs mer på motståndsrörelsen.se. Kommentera gärna detta avsnitt på Nordisk Radio. Och sprid det på sociala medier. På återhörande och hej.
Tack allesammans. Hej då.